Jag läser då ifrån Jesaja kapitel 11. Förra veckan så firade vi första advent och Jona predikade utifrån Jesaja kapitel 9. Och nu går vi fram till kapitel 11 och läser vidare om den som ska komma. Det står så här. Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet runt hans, om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka i Ishais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Så lyder Herrens ord. Ja, vi fortsätter alltså att fira advent med att titta i profeten Jesajas bok. För att försöka förstå mer av vem det är vars ankomst vi väntar på. Hos Jesaja finns ju så många intressanta texter. Det finns så många indikationer. Och skulle vi väga samman hela Bibelns undervisning så skulle vi se att den här personen som kommer kommer att ha tre ämbeten, både kung, präst och profet. Och här har vi en text som lyfter fram att det är en kung som ska komma. Men inget av honom, eller inget hos honom, är som vi skulle förvänta oss. Allt med honom är oväntat. Han passar inte in i någon kategori. Han är mycket, mycket svagare än vad någon av oss skulle tro. Och samtidigt är han oändligt mycket starkare än någon av oss skulle kunna tro. Han räddar och han uppehåller sitt folk. Men inte alls på det sätt som vi skulle kunna förvänta oss av en räddare och en uppehållare. Han är liksom frustrerande annorlunda. Ingenting stämmer på något sätt med våra förutfattade meningar. För att försöka förstå hur fundamental den här texten är, så måste vi känna till några detaljer om det historiska sammanhanget i vilken den är skriven. Från åtminstone det sjunde kapitlet i Jesaja bok och en bra bit fram så handlar det väldigt mycket om kung Ahas och hur han ska göra för att rädda sydriket Juda från en kombination av hot. Men framförallt handlar det om att Nordriket, Israel, alltså deras egna bröder, har gått ihop med Syrien. De har liksom gaddat ihop sig. Och så har de dragit ner mot Jerusalem och belägrat staden och tänker att de ska utrota Juda. För problemet var ju det här stora skräckenjagande hotet i öster. Det är Syrien. Det är det stora problemet. Det är liksom kvartersgorillan som alla är rädda för. Så Israels kung och Syriens kung tänker att om vi går ihop och vi liksom utrotar Juda, så kanske vi har en tillräckligt stor armé så att vi åtminstone kan liksom ge dem en match. Så det var deras plan. Och de trodde att det skulle bli en enkel match. De drog ner till Jerusalem och de belägrade staden. Och det står i början av Jesaja 7 att då darrade Ahas och hans folks hjärtan som skogens träd darrar för vinden. De var livrädda. Och då planerar kung Ahas. Okej, här har vi hotet ifrån norr. Ja, men då går jag till Assyrien. Jag underkastar mig dem. Och så kommer jag med hela deras makt och trycker till Israel och Syrien. Då sänder Gud profeten Jesaja till Ahas för att säga: du ska inte underkasta dig Assyrien. Gå inte in i den överenskommelsen. Du ska lita på Gud. Han kommer att rädda dig. Gud kommer att vara ditt försvar. Gud kommer att vara din hjälp. Gud kommer att vara all styrka du behöver, kung Ahas. Lita på det. Men Ahas lyssnade inte på det. Ahas var en avgudadyrkare. Han trodde överhuvudtaget inte på Herren, verkar det som. I alla fall litade inte på Herren. Han valde hellre att offra sina barn åt Molok. Det står om honom i andra kungaboken 16. Det är ingen rolig läsning. Ahas hade hela tiden, han hade planen klar. Så Gud sände Jesaja igen till Ahas för att säga: okej, be om ett tecken från Gud. Be om ett tecken så att du får se att jag talar sanning. Be om vad som helst så ska jag ge det. Men Ahas svarar: nej, jag vill inte be Herren om någonting. Jag vill inte fresta Herren. Det låter ju fromt. Men det var bara skenheligt. Ahas hade ingen som helst intention att lyssna på Gud. Det spelar ingen roll hur fromt det verkar. Om någon inte vill lyssna på Guds ord så är det inte fromhet. Det är bara skenhelighet. Och när reformatorn Calvin kommenterar den här texten så säger han: när Gud erbjuder dig ett tecken så är det för att du behöver ett tecken. Så då tar du det. Och vad svarar Jesaja då? Ahas säger: nej, jag behöver inte ha något tecken. Och Jesaja säger: okej, du får ett i alla fall. Och så kommer Jesaja 7 och 14. Därför ska Herren själv ge dig tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det är alltså tecknet på att Gud är med. Det här som jag just läste, det är Guds garanti för att det inte är ute med Juda. Det är fantastiskt intressant. Och jag ska inte kommentera det mer. Jag bara konstaterar att det är sjukt intressant. Det är det historiska sammanhanget. Det är ett jätteintressant skede i historien där vi får se en orättfärdig och en korrupt kung leda sitt folk mot undergång samtidigt som Gud liksom utverkar sitt eviga rådslut. Och det är i det här sammanhanget som vår text utspelas. Gud fortsätter att trotsa alla kategorier, alla förväntningar, och hans väg liknar ingenting som vi någonsin kunde föreställa oss. Och det här ställer oss inför ett val. Det är den här: ska vi tro och förtrösta på det som vi kan se och med egna ögon bedöma? Eller ska vi tro och förtrösta på någonting som vi inte alls hade förväntat oss? Och när vi nu går in i texten så tänker jag att vi ska göra det under 4 punkter. Först, att hjälpen kommer från ett oväntat håll. Det är den klart längsta punkten. Det är halva predikan. Att hjälpen kommer från ett oväntat håll. Därefter, att hjälpen är en oväntad kung. För det tredje, denna kung regerar över ett oväntat rike. Och för det fjärde så ska vi återkomma till kungens person och se någonting mycket märkligt. Jag kallar det för en oväntad person. Så punkt nummer 1. Hjälpen kommer från ett oväntat håll. Och vi backar lite. Om vi går tillbaka till slutet av kapitel 10. Så har vi där en bild av hur Gud kommer att döma Assyrien. Så Ahas planerade alltså att gå till stormakten Assyrien i öster. Det skulle lösa hans problem med Israel och Juda, Israel och Syrien i norr. Och han var beredd att göra vad som helst för att få till den här koalitionen. För att få Assyrien på sin sida. Det står att han tömde skattkammaren, sin egen skattkammare. Han plundrade templet på allt guld och silver som fanns där. Och så sände han iväg det till den assyriska kungen. Och Jesaja varnade Ahas för att göra detta. Och han uppmanade honom om och men att lita på Gud, men Ahas vägrade. Och då gjorde Gud klart för honom att eftersom han gick till Assyrien och sökte sin hjälp där istället för att söka sin hjälp hos Gud, så skulle Gud också döma Assyrien. Så först skulle Gud använda Assyrien snarare som en yxa mot sitt eget folk. Okej, ni söker hjälpen där. Då använder jag dem för att hugga ner er. Men det är inte färdigt där. När jag är färdig med er, då ska jag ta itu med dem. Så han använder Assyrien mot Juda. Och sen liksom, tar han itu med Assyrien. Vi ska se här. I vers 33 och 34 så har vi en väldigt slående bild här. Han har alltså talat tidigare här i kapitel 10, och så har han talat om Assyrien i termer av träd. Liksom talat om Assyriens stora styrka. De är liksom imponerande träd i en imponerande skog, mäktiga träd. De verkar stå för evigt. Och sen har vi i vers 33-34 en bild av hur det ser ut när Gud är färdig med dem. Vers 33. Se, Herren Gud Sebaot ska hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna ska fällas. De höga träden störta ner. Han ska fälla snårskogen med järn, och Libanon ska falla för den mäktige. Så här har vi en bild av hur Gud liksom riktar yxan mot dem som han har använt som sin yxa. Så av denna stormakt, denna mäktiga och skräckinjagande stormakt som nu representeras av en skog med mäktiga träd, så har det nu blivit en skog med stubbar. Det är ett kalhygge. Så den här mäktiga nationen som Ahas hoppas på har blivit ett kalhygge. Det finns ingenting kvar. Allt är borta. Men så ger Gud en ny bild här. Ett nytt hopp. Och då kommer vi in i kapitel 11, vers 1. Det står: men ett skott ska skjuta upp ur Jeshais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Jag tycker att det är lite olyckligt ordval, det här med telning. Det är ju nästan ingen som vet vad en telning är för något. Ordet finns inte ens med i Nationalencyklopedin. I Svenska akademins ordbok så står det att det är en liten gren, ett litet rotskott. Och eftersom det används som det gör i Bibeln, så har det också i svenskan kommit att betyda avkomling, ett barn. Och här i Jesaja 11:1 så är det en parallellism, det vill säga det står samma sak två gånger. Det ska skjuta fram ett skott ur stubben. En telning, en gren, hur roten ska bära frukt. Så om vi går tillbaka till bilden här. Vi står alltså och blickar ut över ett fält. Ett till synes oändligt fält med stubbar. En mäktig armé av träd har huggits ner, burits bort. Det finns ingenting kvar. Och så säger Gud till Ahas: det finns hopp. Det finns hopp. Titta på stubben där. Långt, långt borta. Där borta. Bland tusentals andra. Där har vi Jishajs avhuggna stam. Ur den stubben ska det växa upp ett litet skott. Det skottet, det är ett hopp. Där har du det. Det är det du ska lita på. Så hjälpen ska komma från ett helt oväntat håll. Och det ska komma på ett helt oväntat sätt. Och här, vänner, här finns ju en lärdom för oss alla. För det finns en världslig klokhet, om man får säga så, som kan iaktta och som kan beräkna, som kan göra strategier. Och utifrån den här världsliga klokheten så verkar det vettigt för kung Ahas att ta itu med hotet i norr genom att gå österut. Men Gud är obeveklig i att hans folk ska inte bete sig på det sättet. De ska se att deras hjälp, deras tillflykt inte kommer ifrån världslig styrka utan från honom. Det här återkommer ju gång på gång i Bibeln. Vi känner ju ändå så väl. Gud utväljer den som inte är något i världens ögon. När Gideon ska kämpa mot midjaniterna, en armé, 120 000 man. Och så mönstrar han sin egen armé och får ihop lite drygt 30 000. Klart han är nervös. Och Gud säger, nej, det är för många. Han sållar ut så att det blir 300 kvar. Och när han har 300 man mot 120 000 och ska ge dem ett vapen att liksom inta det här stora lägret med, så ger han dem en varsin trumpet. Eller berättelsen om Rut. En utfattig änka utan möjligheter att bygga sig ett nytt liv. Eller snarare så, hon är i sitt eget land och hon överger sina möjligheter att bygga ett nytt liv och följer med sin svärmor till ett fientligt land där hon inte bara är en utfattig änka utan också en främling. Henne väljer Gud. Och hon blir stammoder till David. David som var den yngste av 8 söner. Han utvaldes när han var en liten pojke, en smutsig fåraherde som inte ens bjöds hem när profeten kom på besök och det skulle bli fest för hela familjen. Det finns hur många exempel som helst. När allt hopp verkar vara ute så gör Gud någonting helt oväntat. Och det visar sig att han har haft total kontroll hela tiden. Den sista kungen av Juda kommer att få se sina barn dödade inför hans ögon. Och när han har fått se sin familj liksom utrotad så sticker de ut hans ögon. Och så för de honom i fångenskap att tillbringa resten av livet i vetskap om att han är den sista i sin ett. Så den mäktiga Davids hus, en stam som är avhuggen. Nu är det en stubbe bland tusentals andra stubbar som ingen minns. Så, och lägg märke till hur mörkt det är. Gud säger att det finns hopp. Men det är ingenting. Det är ingenting av vad vi skulle förvänta oss. Men det finns ett hopp. Och då så talar han om en jungfru som ska föda en son. Och sen i kapitel 9 som ni hörde förra gången så talar han mer om den här sonen. Ett barn ska födas. Och så kommer vi till kapitel 11 och säger, ska växa ut en liten gren, ett litet rotskott. Det är ingen kortsiktig lösning. Allt kommer att bli värre och värre och värre innan det blir bättre. Det kommer att vara 600 år av mörker. Och emellanåt kommer det vara helt förtvivlat. Men ur den här stubben växer en liten grön kvist. Och den kommer att förändra allt. Inte bara för Juda utan för hela världen. Och texten fortsätter sen med att beskriva den här lilla kvisten i vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Så en av de omedelbara poängerna med den här versen, det är ju kontrasten förstås mot kung Ahas. Ahas hade ingen vördnad för Herren. Han brydde sig inte om Herren. Men den här lilla kvisten som är Juda hopp och hela världens hopp kommer att vara helt annorlunda. Han kommer att känna Gud på ett sätt som ingen har känt Gud före honom. Han kommer att vara bärare av Guds vishet, av Guds kraft och av Guds kunskap. Han kommer inte likna någonting som jag har sett förut. Så vad kan vi lära oss av det här? Jag vill nämna två saker. För det första, när vi som har blivit en del av Guds folk genom tron på Jesus Kristus, när vi sätter vårt hopp till något annat än Gud, så kan vi vänta oss att Gud kommer att handla kraftfullt och obarmhärtigt med det som vi sätter vårt hopp till. Det är som att vi håller krampaktigt fast i någonting och så säger vi, jag bara måste ha det här, annars klarar jag mig inte. Och så är det som att han liksom böjer sig fram och drar det ur vårt grepp och säger, nej, det enda du behöver är mig. Om du hämtar din djupaste glädje i att du har ett fint arbete eller en fin familj eller att du är beundrad eller respekterad på något annat sätt, så bedrar du dig. Allt det goda du har du fått som en gåva av honom. Att glädjas åt för att han ska bli ärad, det kommer från honom. Om ditt jobb är vad du hämtar din djupaste trygghet i, så har Gud en tendens att slå undan benen för dig, så att du måste falla i hans armar. Det är för att han älskar dig och vill det bästa för dig. Varför skulle du springa till en assyrisk kung, oavsett hur imponerande han är, när du kan ta din tillflykt hos honom som är evig och oändlig i makt och godhet? Så det är det första. Det andra som vi kan lära oss är hur Gud så obevekligt, om och om igen, lär oss att hoppas på någonting som inte ser mycket ut för världen. Så det är ju verkligen inte svårt att förstå varför Ahas tänkte som han gjorde. För vem som helst skulle ha gjort som honom. Jag skulle ha gjort som honom. Här har vi själva trons kamp. Liksom. Jag tror att man kan säga så. Det här är liksom trons mysterium. Vi vill hela tiden förtrösta och tro på det som vi kan se. Ta våra pengar som ett exempel. Jag tror att de flesta här inne skulle känna en ganska stor lättnad om vi fick veta att imorgon är vi ekonomiskt oberoende. Imorgon så kommer jag ha så mycket pengar på mitt konto som jag inte kan göra av med. Om vi kan se på vårt konto att det finns mycket pengar, så är det lätt att tänka, ja, men nu kommer allt ordna sig. Nu blir det bra. Men det är just det som är poängen. Det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite pengar vi har. Det spelar ingen roll hur mäktiga vänner vi har. Gud lär oss om och om igen att inte sätta vårt hopp till sånt som världen blir imponerad av. Istället för att ha ett svärd att inta en stad med, så ger han en trumpet och säger liksom, spela på. Han säger, det ska födas ett barn. Det är ditt hopp. Det ska växa fram ett rotskott ur en avhuggen stubbe. Det är ditt hopp. Han hänvisar till ett smutsigt stall för 2000 år sedan. Ett nyfött, liksom, försvarslöst barn med två fattiga föräldrar. Här finns hopp. Och så pekar han på ett kors mättat med förnedring, där man liksom inför öppen ridå torterar nakna brottslingar till döds. Det är ditt hopp. Och han säger liksom, titta inte på ditt bankkonto. Se det här lilla skottet som växer fram ur stubben. Se stallet. Se korset. Se Kristus. Där hoppet. Bryr dig inte om vilka mäktiga vänner du har. För Gud har allt i sin hand. Här är liksom vägen till det eviga livet. Så frågan vi får ställa oss är, klarar du och jag? Klarar du att släppa taget om bankkonton, världslig trygghet, för att istället sätta ditt hopp till ett litet rotskott som växer fram ur en stubbe? Det är vad Gud kallar dig till. Det är tron. Och de här två lärdomarna tror jag är kapitlets huvudsakliga poäng. Om du har din förtröstan i något annat än Gud, så kommer Gud för sin kärleks skull att dra dig ur ditt grepp för att du ska falla i hans armar. Och att han är obeveklig i att lära oss att hoppas på någonting som inte ser mycket ut för världen. Allt för din glädje, för hans ära. Så nu går vi vidare genom texten, betydligt snabbare. Vi ska se att det fortsätter på samma tema. Vi går till punkt 2 och tittar på de här verserna 3-5. Så ska vi se att hjälpen inte bara kommer från ett oväntat håll ifrån Jishajs stam, utan hon kommer också vara en kung som inte liknar någonting som vi någonsin tidigare har sett. Jag läser andra halvan av vers 3. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. Så han är alltså raka motsatsen till kung Ahas. Och han är raka motsatsen till mig. Förmodligen till dig också. Han vet vad som är rätt, eftersom hans vishet är oändlig. Vi läste ju vers 2 här att över honom vilar Herrens ande med förstånd och vishet och råd och styrka och kunskap. Han fäller inga orätta domar. Han ser inte till någon person. Vi läser vidare vers 4. Han ska döma de fattiga med rättfärdighet. Och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav. Döda de ogudaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet om hans höfter. Så det kommer en kung här, från ingenstans verkar det som. Och han ska skipa rättvisa. Han ska göra slut på systematiskt förtryck. Han ska göra slut på ondska och orättvisa. Det här är så hoppfulla ord som Jesaja kommer med till ett folk som är liksom format av krig och krig och krig och förtryck. Ett folk som är van, de har vant sig vid att mäktiga män kommer och bränner och plundrar, dödar deras barn och tar deras ägodelar. Så kommer Jesaja här och säger, han ska vara rättfärdig. Det finns en upprättelse att få här. Det är hoppfulla ord för den som är fattig. Det är hoppfulla ord för den som vet att jag klarar mig inte själv. Det är hoppfulla ord för den som inte har någonting att berömma sig av. Och det är också hoppfulla ord för den som plågas av ondska och lidande. För ett budskap som säger att ondskan kommer inte att få sista ordet. En dag ska det träda fram någon från ett helt oväntat håll. Och han ska regera. Men inte på det sätt som du kommer att tro. Och han ska ställa all ondska till svars. Varje förbrytare ska avlägga räkenskap. Och de ödmjuka ska upprättas. Okej. Punkt nummer 3. hans rike kommer att vara någonting som vi aldrig tidigare har sett. Jag läser vers 6-9. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligger bland killingar. Kalvar och unga lejon och gölbodskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avbarnt barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont. Eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Ni vet, kung Ahas. Han försökte bara behålla Juda på kartan. Och här har vi en kung som trotsar alla kategorier och upprättar ett rike som vi bara har läst om i skapelseberättelsen. Så håll i minnet att det här är skrivet till ett folk som lever med skräck från alla håll. Och Gud säger till dem liksom: hörni, jag skojar inte. Titta på rotskottet där. Det är ert hopp. Jag ska göra någonting nytt som får de här mäktiga kungarna att framstå som ingenting. Deras vapenskrammel och deras feta bankkonton och deras skryt, det är ingenting. Det är luft. Sätt ert hopp till det lilla, lilla rotskottet där. Till det lilla barnet som ska födas. För han kommer att göra allting nytt. Kommer inte att vara som ni har tänkt er. Ingenting kommer att vara som ni har tänkt er. Men tro på mig. Alla förväntningar kommer att överträffas. För Gud ska inte bara befria folket från deras fiender. Han ska avskaffa själva fiendskapen. All fiendskap. All ondska. All sorg. All sjukdom. Hela skapelsen ska göras ny. Så ser du här vilka proportioner du får? Alltså ser du stegringen? Han pekar ut ett rotskott ur en avhuggen stam. Och han säger, här är hoppet. Och rotskottet blir en kung. Kungen upprättar liksom hela skapelsen till ett paradis. En ny himmel och en ny jord utan fiendskap eller ondska eller sjukdom. Och allt det här liksom ges genom tron på det här lilla rotskottet. Så om vi också tittar lite grann på vers 10 innan vi går vidare i den sista punkten. Så kan vi också notera hur det här lilla rotskottet inte bara är Guds väg för judar utan för alla folk. Inklusive oss. Det står så här. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Jeshajas rot, där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. När aposteln Paulus i Romarbrevet 15 förklarar varför han vill ge det här hoppet vidare till alla folk, så är det här en av verserna han citerar. Den här kungen är inte bara ett hopp för judar, utan för alla som genom sin tro och förtröstan på honom också blir inympade i samma träd. Han är hela världens hopp. Och genom honom ska hela skapelsen göras ny. Så, nu går vi in i den fjärde punkten. För det finns en fråga som hänger kvar. Vi har sett hur löftet stegras. Men texten säger ingenting om hur kungen ska upprätta och förnya världen. Det påminner lite grann om, jag vet inte, jag minns inte vilken bok det är. Det måste vara Häxan och Lejonet kanske. Lejonet Aslan, han förklarar för Edmund och för de andra barnen att ni har ingen aning om hur svårt det kommer att bli. De har ingen aning om vad kungen kommer att behöva göra för att infria det här löftet och upprätta allting till sin rätta plats. För frågan är ju, om han ska utrota all ondska. Det står i vers 4 att han ska döma, att han ska döda alla ogudaktiga. Vad händer med oss? Det står i Romarbrevet 8 att hela skapelsen suckar och våndas och liksom längtar efter att befrias ifrån all den ondska som präglar vår värld. Det handlar inte bara om jorden och träden och djuren. Det handlar om hela änglavärlden också. Hela skapelsen. Alla väntar, liksom, längtar efter den här slutliga upprättelsen. När ondskan och förtrycket ska utrotas. Och jag föreställer mig att när kungen kommer här för att döma med rättfärdighet, så tänker jag mig hur hela änglavärlden står liksom på varsin sida och hurrar för varje rättfärdig dom som förkunnas. Äntligen får den förtryckte sin upprättelse. Äntligen får förtryckaren sitt straff. Äntligen skipas rätten. Problemet är bara att om han ska döda alla ogudaktiga, så innebär det att hela skapelsen kommer att prisa honom när han förvisar mig till den eviga elden där man ska gråta och skära tänder. Änglarna kommer att jubla. Äntligen är vi av med honom. För det står ju, alla har vi syndat och förlorat härligheten från Gud. Tala om problem. Men låt oss titta igen i vers 10 och lägga märke till en detalj här. Jag läser den igen. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka i Shais rot, där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. Ser du att det inte talas om ett rotskott här längre? Ser du? Hedna folken ska söka roten, i Shais rot. Och det här kan vara förvirrande. Bilden av ett rotskott handlar ju om att det är en avkomling. Jishai är Davids pappa. Så att det är ett rotskott ur Jishais avhuggna stam betyder att det är en avkomling från Jishai och hans son David. Men här i vers 10 så talar de om att de ska söka Jishais rot. Det innebär ju att Jishai och David har kommit från honom. Inte sant? Det är precis det bilden innebär. Så frågan är, hur kan någon vara telning och rot på samma gång? Hur kan någon vara Jishais ursprung och hans avkomma? Och det finns bara ett svar. Det är helt oväntat. Det är helt ofattbart egentligen. Det är att allsmäktig Gud, världens skapare, som är allas ursprung, har fötts in i världen som en svag människa. Och han kom som en avkomling till David. Fast det inte har funnits någon Davids kung på tronen på hundratals år. Han är ursprung och han är avkomling på samma gång. Och här kan vi verkligen tala om att krossa alla kategorier. För det finns två kategorier, två sorters religioner som världen förstår alldeles utmärkt. Den ena sortens religion som världen förstår sig på är lagreligionen. Här får du en uppsättning regler. Om du lyckas hålla reglerna så betraktas du som rättfärdig och du får en himmelsk belöning. Om du inte lyckas hålla reglerna så betraktas du som orättfärdig och du får Guds vrede. Mycket enkelt. Alla fattar. Och det innebär ju förstås att det finns goda och onda människor. Vi har de goda som håller reglerna och vi har de onda som inte håller reglerna. Okej. Den andra sortens religion är acceptansreligionen. Det är icke-lagreligionen. Här ska vi alla bestämma själva vad som är rätt och fel. Och ingen har rätt att säga liksom, att de val jag har gjort är rätt eller fel. För det är acceptansreligionen. Alla är inkluderade. I alla fall så länge de väljer vad som är socialt accepterat. Och det är också ganska lätt för oss att förstå. I alla fall för oss som finns i en sån kultur. Men den kristna tron är inget av det här. För den krossar liksom alla kategorier. Båda de här religionerna är religioner som handlar om dig. Det är du som ska göra de goda gärningarna. Det är du som ska bestämma vad som är rätt och fel. Men den kristna religionen handlar inte om dig. Det är för att det barn som föds i det smutsiga stallet är inte bara människa. Och han är inte bara Gud. Han är Gud och människa. Och det innebär för det första att han inte bara är ännu en religionsgrundare, ännu en profet som har kommit för att berätta hur vi ska göra för att finna Gud. Nej, han är Gud som har kommit för att finna dig. Och han är inte Gud som har kommit för att ge dig ett antal regler, en ny lag liksom. Nej, han är Gud som har kommit för att leva det fullkomliga livet. För att hålla lagen och fullborda lagen. Och han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Han har kommit för att dö i ditt ställe. Han tog din dom, din vrede. Och det kostade honom allt. Du, kära vän, är ogudaktig. Och i ditt fallna tillstånd så längtar hela skapelsen efter att bli av med dig. Men han dog i ditt ställe. Och i utbyte, genom din tro på honom, så får du iklädas hans rättfärdighet. Det är inte en religion som handlar om dig. Det är en religion som handlar om honom. Hur han liksom fattar tag i dig i sin nåd och gör dig till sin. Du får ett nytt hjärta som vill följa honom. Med allt du är, allt du har. Du får ett nytt hjärta som vill hålla hans bud. Som vill läsa hans ord och leva som det står. Du längtar efter det. Som vill leva i gemenskap med hans friköpta folk, med hans heliga. Och som längtar efter att ära honom. Det är ingen lagreligion som tvingar dig att leva upp till en viss nivå. Men det är ingen icke-lagsreligion som säger att du själv bestämmer vad som är rätt eller fel. Så vänner, det finns ingenting som liknar det här. Det överraskar oss alla. Och därför vill jag här i avslutningen återkomma till de här två lärdomarna som jag nämnde tidigare. För det första. Om du har din djupaste förtröstan, din djupaste glädje i något annat än Gud, så är det sannolikt att Gud kommer att böja sig fram, dra det ur ditt grepp, så att du kan falla i hans armar. Det kommer att vara smärtsamt. Det kanske till och med kommer att vara traumatiskt. Men det för dig tillbaka till honom. Och för det andra, han är obeveklig i att lära oss att hoppas på någonting som inte ser mycket ut för världen. Allt för din glädje och för hans ära. Så släpp din förtröstan till det som imponerar i den här världen. Och sätt ditt hopp till denna märkliga kung som föds i ett smutsigt stall för att leva och dö i ditt ställe. Hans friköpta folk med hans heliga och som längtar efter att ära honom. Det är ingen lagreligion som tvingar dig att leva upp till en viss nivå. Men ingen icke-lagsreligion som säger att du själv bestämmer vad som är rätt eller fel. Så vänner, det finns ingenting som liknar det här. Det överraskar oss alla. Och därför vill jag här i avslutningen återkomma till de här två lärdomarna som jag nämnde tidigare. För det första. Om du har din djupaste förtröstan, din djupaste glädje i något annat än Gud, så är det sannolikt att Gud kommer att böja sig fram, dra det ur ditt grepp så att du kan falla i hans armar. Det kommer att vara smärtsamt. Det kanske till och med kommer att vara traumatiskt. Men det för dig tillbaka till honom. Och för det andra, han är obeveklig i att lära oss att hoppas på någonting som inte ser mycket ut för världen. Allt för din glädje och för hans ära. Så släpp din förtröstan till det som imponerar i den här världen. Och sätt ditt hopp till denna märkliga kung som föds i ett smutsigt stall för att leva och dö i ditt ställe.